nationell korrespondent.
En 18-årig man har åtalats misstänkt för 9 fall av mordförsök i Malmö i augusti. Enligt åtalet hade han tagit sig till Rosengård med 2 skarpa handgranater och kastat den ena mot en plats där många människor fanns, men granaten detonerade aldrig. Han greps på platsen och enligt åklagaren hade han tagit på sig uppdraget mot betalning. Frida Edman blir ny vd för Göteborgs stadsteater efter 8 år som chef för bokmässan. Hon tillträder det nya jobbet den 11 augusti. Så vädret, ikväll och i natt blir det i Götaland och Svealand halvklart till mulet och lokalt också något lätt regn. I Norrland tidvis regn och i fjällen och längst i norr snöbyar. Imorgon blir det till en början halvklart till mulet. Under dagen sen minskar molnigheten och det blir en del sol på de allra flesta håll, men i fjällen tidvis snöbyar. 9-14 grader i söder, ner mot 5 minusgrader längst i norr. Det var Kvart i fem Ekot, producent Louise Haag. Jag heter Per Edberg.
P1, Sveriges Radio.
Här i studio 1, vår andra timme.
Strax mer om den kraftiga jordbävningen i Myanmar och där regimen nu vädjar om hjälp.
Och sen protesterna i Turkiet och där svenska journalisten Joakim Medin nu har frihetsberövats. Strax hör ni hans fru om vad som har hänt.
Och så prinsessan Madeleine som lanserar sitt eget hudvårdsmärke, men nu så möter den kungliga satsningen stark kritik.
Och svensk damtidnings Johan T. Lindvall med oss direkt. Och sen hör ni om svenskar i NATO.
Okej, och här har du kungen och drottningen på display. Dalahäst och Pippi Långstrump.
Ja, absolut. Och vi har även då bilder på ÖB och chefen för försvarsstaben.
Det ser ut som ett litet svenskt altare här ju.
Helena Groll, Per Bergfors Nyberg här, ända fram till 17:15.
Och där vi fortsätter tala om den kraftiga jordbävningen i Thailand och Myanmar idag.
Där många befaras döda. Senaste uppgiften från Myanmar är 144 döda och över 700 skadade. Många fler kan också ligga begravda i rasmassorna.
Och med oss nu direkt från Bangkok, Helena Thorfinn, journalist och författare. Sen kväll hos dig. Välkommen till Studio 1.
Tack, tack, tack.
Hur skulle du beskriva läget just nu?
Ja, det har varit en väldigt dramatisk dag där jag stod och lagade lunch till mig själv när plötsligt allting började skaka och köksluckor slogs upp och tavlor trillade på och i backen. Och först, man förstår ju inte vad det är som hände först, allting skakar. Men sen förstod jag att det var en jordbävning och tog mig ut och där stod alla grannar och där stod folk från gatan och alla var jätteskakade därför att det är här, tror jag inte man förväntar sig i Bangkok. Många som har bott här länge har aldrig varit med om en jordbävning. Så det här är liksom inte vad man trodde skulle hända här. Mm.
Men när du stod där i köket då, vad var det för känsla som kom?
Alltså jag blev otroligt rädd faktiskt. Alltså det var så här att jag tänkte, nej nu rasade det. Det kommer att rasa huset. Därför det var liksom inte som en vanlig... Alltså jag har aldrig varit med om något liknande. Väggarna liksom bågnade kändes det som. Så att jag var jätteskärrad och det var många som var det. Och just det var som att gå på ha en skateboard eller någonting under sig och gå. Och så hörde man något glas som klirrades i bakgrunden och folk som skrek. Så det var lite, ja det var dramatiskt. Och ändå var ju inte det här, alltså jag är 1 kilometer från det huset som rasade. Det här är ett hus som har rasat helt och hållet.
Mm. Det är den här skrapan som du höll på att bygga, just det. Men du hörde skrik och så, du bor i ett hyreshus då, så grannarna då, rusade ni ut allihopa?
Alla rusade och samlades ute där det inte är några hus, så att säga, där man inte kan få något på sig. Och folk från hela gatan satt, liksom folk som liksom arbetar inne i butiken, alla satt vid liksom, trottoarerna och bara väntade. Och sen fick vi höra att det skulle komma efterskalv. Och då gick de först ut och sa en speciell tid, och då var ju såklart att ingen var inne. Men sen så kom det ny information som sa nej, men man kan inte säga en exakt tid för ett efterskalv, utan det är hela tiden. Och faktum är, nu när jag satt här och väntade på att prata med det, så tyckte jag det var ett efterskalv faktiskt. Så jag står faktiskt i dörrposten nu och pratar.
Hur kändes det? Vad kände du för någonting?
Nej, men jag blev faktiskt jätteskakad, för att här har ju folk gått och lagt sig. Men jag såg det här, jag har ett glas vatten här, och det skakade väldigt misstänksamt. Alltså, så jag står faktiskt i en dörrpost och pratar nu om någonting skulle hända.
Du bor i Bangkok just nu. Du har ju också bott i Myanmar i många år. Du var bosatt där i många år, har skrivit om det och följt läget där. Och du skrev till mig att du var ju faktiskt där i helgen. Vad hör du därifrån?
Alltså där är det ju, det verkliga epicentret är ju i Mandalay, som är alltså den gamla konungsstaden så att säga. Och där har ju många, många byggnader rasat, och det kommer hela tiden upp på min feed. Jag känner ju mycket folk i Myanmar fortfarande, så jag har många sådana appar, och folk lägger upp bilder på rasade hus, folk som sjukhus som har tömt alla sina patienter och som är ute på gatan för att man är rädd att sjukhuset också ska rasa. En stor helig byggnad, ett stort tempel, verkar också ha rasat. Och där kommer det ju katastrofsiffror hela tiden. Och vad jag förstår, och nu har Min Aung Hlaing, alltså militärjuntans chef, har gått ut och vädjat om hjälp, vilket är ganska ovanligt att de har gjort.
Precis, vi var inne på det förra timmen, just det här om att militärjuntan faktiskt går ut och vädjar om hjälp. Vad är din tolkning av det? Är det att läget är otroligt allvarligt så att man måste ta till det, eller?
Ja, det är det ju. Alltså, men de har också lärt sig, för att 2008 var det ju en stor cyklon som heter Nargis. Och den anser man var militärens stora misslyckande, för de bad aldrig om hjälp, utan det bara brakade inåt landet så att säga. Att de kunde inte klara ut det. Och det är väl så att de inte vill vara i den situationen igen. Så den gången fick ju internationella samfundet gå in mot militärens vilja så att säga. Men nu vill man då bjuda in istället. Och det verkar vara som om många, många står beredda att gå in med stöd.
Helena Thorfinn, journalist och författare, du bor i Bangkok. Häng kvar där om du kan. Håll dig såklart säker om du känner fler efterskalv eller så. Vi har en till gäst som vi ska ta in så länge. Björn Lund, seismolog vid Uppsala universitet. Björn, vi hörde här om möjliga efterskalv efter det här stora skalvet 7,7 på Richterskalan. Hur pass troligt är det att det kommer flera efterskalv så här?
Det kommer att komma efterskalv, och kommer att komma många efterskalv under lång tid, förmodligen över ett år efter en sån här stor jordbävning. Men de flesta stora efterskalven kommer inom ett par veckor, så att efter 2 veckor kanske, då minskar risken betydligt för riktigt stora efterskalv. Och vi hade ju ett stort efterskalv bara 12 minuter efter huvudskalvet. Det hade magnitud 6,4, så att det är en stor jordbävning i sig, som drabbar ett område då som redan kanske är skadat av huvudskalvet.
7,7 som då var huvudskalvet. Hur skulle du beskriva den här jordbävningen?
Ja, det är en mycket stor jordbävning. Vi har visserligen ett par, kanske 2-3 sådana per år i världen. Men de flesta inträffar i havsområden och i mer obebodda områden. Och när ett så här stort skalv inträffar på land i ett tättbebyggt område, då blir det tyvärr katastrofala konsekvenser av det. Det här skalvet är ju i stort sett lika stort som den första jordbävningen i Turkiet för 2 år sedan. Det första skalvet där var ju magnitud 7,8. Och det är väldigt likartade områden det här. Och här är också en platt gräns där en platta glider förbi en annan. Den indiska plattan glider mot den eurasiska plattan. Så en stor platt gräns. Det har varit många skalv här genom historien. Och därför så är det är inte så konstigt att det blir ett stort skalv, men att det är så här stort, det har ju inte hänt på lång tid.
Och när det gäller dödstalen då, Turkiet så var det väl runt 50 000 minst, om jag minns rätt. Vad tror du vi kan vänta oss här? Fortfarande så är ju dödstalen relativt låga, 144 döda, 730 skadade enligt Myanmars militärjunta, om man ska tro på de siffrorna.
Ja, och då vet vi ju framförallt att det tar ju alltid tid innan dödssiffrorna stiger, och det tar lång tid innan man kommer fram till någon slutgiltig siffra. Vad vi kan göra här är ju bara jämföra storleken på jordbävningen, hur pass tätt befolkat området är och vilken typ av byggnader människor bor i. Vad är det för strukturer? Vad finns det för infrastruktur? Och vad finns det för jordartsförhållanden? Har vi liksom mjuka, leriga, mjuka bergarter som förstärker skakningarna? Och tar man allt det där, tar man hänsyn till alla de faktorerna, så ser det ju tyvärr ut som att då skulle modellerna säga att här är det stor risk att det blir tusentals omkomna.
Mm. Helena Thorfinn som kan Myanmar. Myanmar befinner sig ju i ett inbördeskrig sedan många flera år. Tror du att det kan påverka situationen när det gäller till exempel byggnader och hur det ser ut på marken?
Alltså byggnadernas problem är ju att det är, alltså de är illa byggda, framförallt i Mandalay är mitt minne, eller det är det. Det är mycket slarvigt uppsatta hus där, så det kan nog spela roll. Sen så kommer det nu information att People's Defence Force, som är de här små motståndsfickorna, de nu tillhandahåller humanitärt stöd. Så det kan ju bli faktiskt så att det både kommer från militären och från PDF-grupperna, och att det kanske, jag vet inte vad det kan komma innebära, men i best case scenario så kan det faktiskt vara så att militären visar sin inkompetens under den här tiden, och att det kanske blir ytterligare en puff mot att militären faller.
Mm. Du befinner dig ju i Bangkok. Du beskrev att det kändes som ett efterskalv alldeles nyss. Hur ser det ut där runt omkring dig? Har folk gått och lagt sig, eller är man ute på gatorna, eller vad händer?
Ja, alltså det här, hela eftermiddagen har alla hållit på att prata om ifall man vågar gå tillbaka till sina hus. Och vi skulle till exempel ha en väninna som kom och bodde hos oss, för vårt hus är lågt, så att det känns alltså lite som amatörbedömning, men det känns som att det inte är, som att det är stabilt på något vis. Men hon bor väldigt högt upp, då vill hon komma och bo här, men hon kunde inte komma hit därför att det är så stor stad och Skytrainen är nere, bussarna går inte, så att hon har istället tagit in på ett hotell. Så att det är sådär att folk söker liksom var bor man säkert i natt, så att säga.
Mm. Ibland brukar det ju vara så att folk drar sig ut eller finns ute på gatorna och att man faktiskt inte vågar gå in, men det, så är det inte på Bangkoks gator.
Alltså inte här där jag bor faktiskt. Nej. Så kan jag inte säga. Vi var ute och tittade. Nej, det är inte folk ute på gatan nu. Det är det inte. Men det är möjligt. Sen är det olika delar av Bangkok. Jag tror att kontorshusen är liksom avstängda helt och hållet. Min man jobbar på FN och de är evakuerade och har inte fått gå tillbaka.
Björn Lund, seismolog. I ett sånt här läge, en sån här kväll, vågar man gå och lägga sig eller borde man hålla sig ute på gatorna istället?
I Bangkok skulle jag vilja säga att det är relativt säkert för efterskalv, och jag kan säga att det var inget efterskalv här alldeles nyss heller. De flesta efterskalven kommer att vara så små i Myanmar så de kommer inte alls att märkas i Bangkok. Däremot i området där det här stora skalvet inträffade, där är det ju väldigt osäkert. Dels är det säkert en stor mängd små efterskalv och byggnader som redan är kanske delvis trasiga, de har spruckit eller sådär, kan ju helt kollapsa om det kommer ett efterskalv. Så i det området så tror jag att det bästa rådet nu är att hålla sig utomhus och försöka vara på platser där man inte heller kan träffas av nedfallande elledningar eller takpannor eller fönster om det skulle komma ett större efterskalv till.
Mm. Björn Lund, seismolog, Uppsala universitet. Du följer förstås det här på dina skärmar och ser hur detta utvecklas. Tack också till Helena Thorfinn som är journalist och författare som var med oss direkt ifrån Bangkok.
Och då ska vi vända blicken mot Turkiet och de allt mer intensiva protesterna där efter gripandet av Istanbuls borgmästare.
Mm, Ekrem İmamoğlu heter han. Hundratals demonstranter har gripits sedan han fängslades. Bland dessa flera journalister och också fotografer. Och idag så kom ju beskedet att en svensk journalist också hade frihetsberövats.
Just det, svenska journalisten Joakim Medin från tidningen Dagens ETC som har frihetsberövats i Turkiet. Detta då enligt tidningens chefredaktör. Och i vår förra timme här i Studio 1 så bekräftade Svante Liljegren, chef på UD:s konsulära enhet, att de nu fått kontakt med honom.
Vi vet var han finns och vi vet vad vi behöver göra och vi vet också hur han mår.
Och hur mår han?
Det är svårt att gå in på detaljer i det här, det råder sekretess, men jag vill ändå säga, eftersom du nu frågar, att han mår efter omständigheterna väl, men jag vill inte gå in på några ytterligare detaljer.
Mm. Svante Liljegren alltså från UD:s konsulära enhet i vår förra timme.
Nu med oss Joakim Medins fru Sofie Axelsson. Hallå.
Hallå, hej.
Du Sofie, nu har du hört här att du har fått kontakt med din man. Hur går dina tankar nu?
Det är förstås skönt att veta att han mår bra, att de vet var han befinner sig. Men det är samtidigt väldigt oroväckande att det här inte verkar vara ett typiskt deporteringsärende, utan att man faktiskt har placerat honom i ett fängelse eller häkte.
Enligt Andreas Gustafsson, chefredaktör på ETC, så var Joakim efterlyst för någonting av turkiska myndigheter. Vad vet du mer om det?
Joakim har ju skrivit och rapporterat om den kurdiska frågan under många år. Och även på olika vis kritiserat den turkiska regimen genom sin rapportering. Jag kan bara tänka mig att de inte uppskattar det här. Det här är ju inte en normal demokrati, utan det är en auktoritär regim som inte ser på yttrandefrihet på samma sätt som man gör här i Sverige.
Vet du om det finns någon formell anklagelse mot honom?
Jag vet inte det än, nej.
Du, den här resan då som han då skulle göra eller gjorde då till Turkiet, vad var syftet med den?
Syftet var att bevaka de här demonstrationerna som har pågått nu under ett par veckor mot gripandet av oppositionsledaren.
Och vad sa ni då? Ja, förlåt, fortsätt.
Nej, typ.
Vad sa ni då till varann, eftersom han haft den här bakgrunden då och varit väldigt kritisk? Vad sa ni innan han åkt, med tanke på att flera journalister, andra journalister också har frihetsberövats?
Mm. Nej, men det fanns såklart en oro.
Hur då?
För att vi vet att både inhemska och internationella journalister har frihetsberövats och deporterats. Om det på något sätt var det värsta som skulle kunna hända, så skulle man kunna ta en sån risk. Det verkar ju inte vara ett sånt ärende, utan det här är för att statuera ett exempel, och det skulle vi absolut inte kunna förstå på förhand.
Men hur tänker du då? Att ni såg inte att det var någon risk, eller att han åkte ändå, eller?
Inte en sån här allvarlig risk.
Mm.
Men det är alltid en risk med Turkiet. Om man som journalist eller som någon annan har kritiserat regimen, så är det en risk.
Har du själv pratat med honom?
Jag har inte pratat med honom direkt. Men jag fick alldeles nyss en hälsning genom UD. Vilket kändes väldigt bra.
Och vad sa han i den hälsningen?
Att han älskar mig och att han mår bra under omständigheterna.
Vad får det dig att känna när du i alla fall får den här hälsningen?
Lättnad såklart. Att få höra något livstecken ifrån honom. Det har ju varit... Det var ju helt tyst i över ett dygn.
Mm.
Det är klart att man blir orolig.
Han har ju suttit fängslad förut i Syrien. Hur pass rustad är han att klara av någonting sånt här?
Han är rustad för det. Han är en väldigt professionell utrikesjournalist som har gått många kurser i säkerhet. Och vet hur man ska agera. Men samtidigt så har ju det här delvis varit traumatiserande. Det skulle väl vara för vem som helst som isoleras och får se tortyr och andra oegentligheter.
Vet du vad som kommer att ske nu, med tanke på att han då sitter i någon form av fängelse och kan vara efterlyst av turkiska myndigheter? Kommer han att bli tillbaka skickad till Sverige, eller kommer han att nu gå in i någon form av rättsprocess i Turkiet?
Det får vi se. Det beror på hur effektiva ambassaden och de svenska myndigheterna är i det här ärendet. Vi hoppas ju på att man pressar på den turkiska regimen ordentligt och kräver att han släpps så fort som möjligt. Men jag kan tänka mig att Turkiet vill förhålla den här frågan.
Sofie Axelsson, Joakim Edins fru, också, du är också reporter på Dagens ETC. Tack för att du var med i Studio 1 den här eftermiddagen om beskedet och att du faktiskt har fått en hälsning från din man. Med oss nu Samar Hadros, vår Mellanöstern-korrespondent. Du har hört Sofie Axelsson här och också tidigare UD. Det är ju fler journalister, Joakim Edin och andra journalister som också har frihetsberövats. Hur allvarligt är läget just nu med för journalister som bevakar Turkiet och protesterna?
Ja, allvarligt skulle jag säga. Under den senaste veckan så har över 11 journalister frihetsberövats. De flesta är lokala journalister och fotografer. Igår så släpptes 3 av dem, men de riskerar att bli frihetsberövade igen. För i tisdags så frisläpptes 7 journalister. Men bara några timmar senare så blev de intagna igen. Och det här enligt en organisation som arbetar för mediefrihet här i Turkiet. De heter Media and Law Studies Association. Så samtidigt som vi ser att Turkiets det heter högsta råd för radio och tv, RTÜK, har stängt av tv-kanaler och medier som har bevakat demonstrationerna eller som har sänt CHP-ledarens tal, alltså oppositionsledaren Özgür Özel. Så det vi ser nu är verkligen en eskalering. Det började med att lokala journalister blev frihetsberövade, men nu har vi börjat se att även utländska journalister blir det, som Joakim Medin, och igår så deporterades BBCs korrespondent Mark Lewin.
Och vad tror du man vill säga, eller vad vill Turkiet säga med att man nu fängslar då i det här fallet en svensk journalist? Vad är budskapet?
Ja, den turkiska regeringen menar att man har utfärdat demonstrationsförbud som bör respekteras av både allmänheten men också journalisterna. Men oppositionen och människorättsorganisationer menar att den turkiska regeringen försöker tysta oliktänkande. Och jag pratade tidigare med en turkisk journalist som menar att den turkiska regeringen försöker också genom att gripa utländska journalister att isolera oppositionen, att liksom beröva dem känslan att deras röster hörs utomlands, att det skulle kunna ge dem styrka, och det vill man inte från regeringens håll. Och det är en sak faktiskt som jag har märkt själv, att när jag är ute på demonstrationer så är det många demonstranter som vill jättegärna prata med mig, inte minst unga kommer fram och vill prata. Samma sak med oppositionella politiker. De vill också jättegärna prata med utländsk press.
Mm. Vi hörde här Joakim Medins fru Sofie Axelsson. Hon menar ju att det här gripandet av hennes man var för att statuera ett exempel. Vad betyder det att man vill statuera ett exempel? Vad är det Erdogan och den turkiska styret försöker göra med ett sånt gripande? Om det nu är så att man försöker statuera ett exempel.
Ja, jag tror att det här handlar om att skapa någon slags självcensur hos journalisterna. Att man ska tänka efter noga innan man rapporterar vad man säger och hur man rapporterar. Så det jag tror, och även att ens tänka tanken att komma hit till Turkiet och rapportera överhuvudtaget. Så jag tror att det är det som många också journalister som jag pratar med, lokala journalister, menar att det är det som regeringen försöker göra. Att skapa rädsla, helt enkelt.
Samar Hadros, vår Mellanöstern-korrespondent, säger detta. Vi har också med oss Evin İnçer som är Socialdemokraternas Europaparlamentariker, eller en av dem. Du ingår i en socialdemokratisk EU-delegation som kom till Turkiet idag. Evin İnçer, vad är din reaktion här på de här gripandena, bland annat av en svensk journalist?
Ja, det stämmer. Jag befinner mig i Istanbul just nu och det är ju förfärligt. Jag blir rent av förbannad över att Erdogan inte bara nu mer attackerar journalister och mediefriheten i Turkiet, men också försöker tysta omvärldens möjlighet till att få tillgång till utvecklingen i landet genom att även fängsla icke-turkiska journalister.
Så vad är det ni ska göra där? Jag har förstått att ni försöker att träffa då den här fängslade borgmästaren, Istanbuls borgmästare.
Ja, tanken var att vi skulle ha träffat honom för en stund sedan, men vi fick information från justitiedepartementet att så blir det inte. Att de har nekat oss möjligheten att träffa honom. Imamoglu tillhör ju ett av våra två systerpartier, CHP. Det andra partiet är ju den parti. Just nu, jag kom alldeles nyligen ut från ett möte med deras partiordförande Özgür Özel också.
Och skälet då att ni inte får träffa den gripne borgmästaren, vilket skäl anför de?
Ja, inga skäl alls, utan vi blir bara nekade.
Och det var hela tanken då för er att komma helt enkelt för att få träffa borgmästaren i det här läget?
Ja, men dels för att träffa borgmästare, men också visa solidaritet för alla fängslade här i Turkiet. Mm. Och också sända en tydlig signal till Erdogan att vi ser utvecklingen och vi accepterar den inte. I nästa vecka så kommer det också vara en debatt i Europaparlamentet med anledning av situationen här i Turkiet. Så att vi är här för att lyssna och även säkerställa att EU agerar.
Det här att ett svensk journalist nu då sitter frihetsberövad, alltså Joakim Medin, vad kan ni göra? Vad kan EU-parlamentet göra i det här läget?
Ja, men det är jätteviktigt att både EU, alltså genom EU-kommissionen, och också medlemsstaterna, inte allra minst Sverige, eftersom Joakim är en svensk medborgare, vår journalist, att man är tydlig gentemot Erdogan och regimen här att det inte accepteras. Det minsta man bör göra är att omedelbart kalla ambassadören upp till regeringskansliet och säkerställa att Joakim får komma hem till sina nära och kära.
Alltså den turkiska ambassadören i Stockholm bör kallas upp till regeringskansliet, menar du?
Ja, det stämmer. Jag vill bara säga det här också, att utvecklingen i Turkiet har vi ju... Det som har skett den senaste tiden, det är en eskalering över det som vi har sett under flera decennier. Igår, 2016 var det Selahattin Demirtas som fängslades. 2025 är det Imamoglu som har fängslats. Så att Erdogan har gjort det till vana att alltid politiskt eliminera sina motståndare, de som kan utgöra en rejäl hot mot honom. Mm.
Upplever du själv någon risk med att åka till Istanbul med ett sånt här uttryckt försök att träffa den här fängslade borgmästaren?
Ja, givetvis gör jag ju det. Inte allra minst med tanke på att mitt namn tidigare har florerat i regeringsnära medier med lugner som absolut inte på något sätt stämde. Men nu gick det bra för min del. Men med det sagt så är ju landet på en väldigt, väldigt farlig väg. Under en lång tid så har landet varit en auktoritär och det går mot att bli en fullfjärdad diktatur.
Det säger Evin Incir som är socialdemokratisk Europaparlamentariker, och i helgen så väntas det också fler protester där i Turkiet. Tidigare hörde du också Samar Hadros, vår Mellanöstern-korrespondent, och också hade vi med oss Sofie Axelsson som är fru till Joakim Medin, bägge två reportrar på Dagens ETC.
Och då, som vi brukar säga här i Studio 1, så ska vi ägna oss åt något helt annat, nämligen prinsessan Madeleine, eller Madeleine Bernadotte, som idag lanserade sitt nya hudvårdsmärke på en skönhetsmässa i tyska Düsseldorf.
Mm, den här kungliga satsningen på hudvård har mötts av en hel del kritik. Och en av de som varit kritisk, det är du, Johan T. Lindvall. Välkommen hit.
Tack.
Chefredaktör på Svensk Damtidning, tidigare hovreporter på Expressen. Vad ser du för problem med den här satsningen på hudvård ifrån prinsessa Madeleine?
Nej, men det är problematiskt på flera sätt, men framförallt så handlar det här om att hon är en företrädare för kungahuset. Hon har titeln hennes kungliga höghet, hon har titeln prinsessa. Hon säger att det här inte ska användas i de här sammanhangen, men alla kommer associera hennes titlar med den här satsningen. Och vi vet ju att när prins Daniel gift sig med Victoria, kronprinsessan Victoria 2010, var han tvungen att avsäga sig alla sina kommersiella uppdrag som han hade. 2013, när Madeleine och Chris O'Neill gifte sig, så skulle han avsäga sig alla sina kommersiella syften för att få en prinstitel. Då vägrade han detta och sa det att då får ni behålla prinstiteln, jag vill fortsätta med min kommersiella verksamhet. Och det som nu sker går ju helt stick i stäv med det som tidigare har varit.
Vi kan väl lyssna lite på hur prinsessan själv resonerar om den här dubbla rollen, prinsessa och företagare.
Well, I am who I am. So I understand that we are, you know, talking about me as a princess, but again, it is Madeleine Bernadette that I created this company. And that is very important because I know, I mean, I think you also know that a couple of years ago, there was a decision that was made that I should no longer do that many official duties anymore, only in a very limited amount of occasions. And of course, if my father asked me, I will always help him and do so. But otherwise, that kind of opened up a door for me to do other things. And so, you know, and I was very excited to explore that and to explore to start a private initiative like creating a company. And fast forward, here we are today. So I don't see really that there's a problem to balance it.
Prinsessan Madeleine där alltså på den här pressträffen då vid lanseringen av hennes produkter idag. Som ni hörde, hon sa att jag är den jag är, men det är som Madeleine Bernadotte hon skapat och kommer att driva företaget. Hon ser inga problem att, när det kommer till att balansera de här två delarna, eftersom hon inte gör så många officiella framträdanden längre i egenskap av prinsessa, hörde vi. Johan Tillinvand, vad säger du om det resonemanget?
Nej, men jag köper inte det överhuvudtaget. Det kungen gjorde var ju att han fråntog dem från de här kungliga höghetstitlarna och att hennes barn i framtiden, när de får barn, inte kommer kunna få sina barn att bli prinsar och prinsessor av Sverige. Det har ju ingenting med att göra med prinsessa Madeleine, förutom att hon inte uppbär apanage längre. Hon är fortfarande prinsessa Madeleine, hennes kungliga höghet av Sverige. Så det har ju inte förändrats. Hon är fortfarande i tronföljden. Så det där resonemanget köper jag inte. Jag tror ingen annan heller köper det. Det är ju så här att kungahuset ska ju inte vara någon kommersiell institution. Vad är nästa steg? Att kungen ska börja kränga bilar. Förstår du?
Går det inte att separera privatpersonen Madeleine från prinsessan?
Nej, absolut inte. Vi hade samma problem i Norge. Prinsessan Märta Louise som har gjort kommersiella saker och till slut var hon tvungen till och med att avsäga sin prinsesstitel. Och dessförinnan för apanaget. Det har också varit en hetsk debatt i Norge.
Och Madeleine har ju inte apanaget.
Nej, men apanaget har ingenting med det här att göra, utan jag menar själva titeln. Okay. Det är ju det som är saken. Att även om hon säger att hon inte lanserar, hon lanserade sitt smeknamn Len då, min Len, så kommer alla associera det med att det är prinsessa Madeleine. Det går inte att gömma.
Men du, jag tänker så här, om hon inte får apanage, på något sätt måste man väl tjäna pengar och ha sitt levande. De andra barnen, du får ju rätt med om jag har fel här. Prins Daniel, vad jag förstår, fortfarande äger ett företag som sysslar med hälsoprodukter och så. Han verkar också ha slottet som postadress. Carl Philip har ett designföretag. Prinsessan Sofia har ett klädesföretag. Varför är det mer problematiskt med att Madeleine startar en hudvårdsserie?
Nej, men jag menar att det är problematiskt överlag, överhuvudtaget, när de kungliga medlemmarna plötsligt börjar slå mynt av sin kungliga titel i kommersiella sammanhang. Jag tycker inte att det är lämpligt.
Så alla de här andra, de borde också egentligen avsäga sig det här, menar du?
Absolut. Ja, alltså, självklart tycker jag det. Därför att kungahuset är ingen kommersiell institution, utan kungahuset är någonting som ska representera Sverige och vara någonting utåt i världen. Det är inte så att de enskilda medlemmarna ska tjäna pengar på sina kungliga titlar, tycker jag personligen.
Hon har ju valt då, i alla fall både enligt hovet, så säger man att hon bara ska använda det här vanliga, så att säga, privata namnet Madeleine Bernadotte i lanseringen av det här företaget. Nu verkar det som att det här företaget och bakom produkterna har använt prinsesstiteln i en del marknadsföring. Hon la också ut ett inlägg på Instagram under Princess Madeleine of Sweden. Blir det en gråzon här där man inte riktigt skiljer på de här två rollerna?
Ja, jag tycker att det här från början är väldigt, man ska använda uttrycket, kletigt. Det här är liksom, man måste dra en linje någonstans. Jag tycker inte att prinsessa Madeleine skulle gett sig in på det här. Jag tycker att kungen skulle vara mycket tydligare. Om man nu har haft tidigare klara direktiv och nu låter det här liksom, jag förstår inte vad nästa steg blir. Man liksom, man suddar ut gränserna någonstans. Det blir verkligen gråzoner. Vad är tillåtet och vad inte tillåtet. Och jag sa lite på skämt här tidigare, vad är nästa steg, att kungen börjar kränga bilar? Alltså, var hamnar vi till slut om vi låter kungahuset bli den här kommersiella institutionen?
Vi har fått en kommentar från hovet för en liten stund sedan. De hänvisar till företaget, om det är någon på plats som skulle ha använt sig av prinsessans titel, så hänvisar man alltså direkt till företaget. Men vilken roll har hovet då i det här, att vi hamnade i den här situationen?
Nej, men hovet kommer ju nu att distansera sig väldigt klart och säga att det här har vi ingenting att göra med. Det såg man tydligt idag när hon var nere i Düsseldorf. Inga livvakter var vi såg, inga representanter från hovet. För då hade det genast blivit, men varför har hon med sig livvakter? Varför har hon med sig representanter från hovet om detta är någonting som inte har med kungahuset att göra? Så man kommer försöka distansera sig från detta. Men jag tror, eller jag är övertygad tyvärr, om att detta kommer bli problematiskt. Vad kommer nästa gräns dras?
Johan T. Lindvall, chefredaktör för Svensk Damtidning. Tack så mycket för att du kom hit.
Tack.
Och då allra sist den eftermiddag ska vi vända blicken mot USA och världens största flottbas i Norfolk, Virginia.
NATOs amerikanska högkvarter ligger just där. De svenska officerarna som installerades där när Sverige gick med i NATO för ett år sedan, ja, men de välkomnades med öppna armar och trädgårdsfest.
Men sen Donald Trump kom tillbaka till Vita huset så har många frågetecken väckts om NATOs framtid och USAs samarbete med övriga allierade.
Katarina Andersson träffade Charlie Philipson, chefen för den svenska styrkan på flottbasen.
Jag hade ju aldrig kunnat gissa under alla mina år att vi faktiskt skulle gå med i NATO. Det fanns inte på kartan egentligen. Men det svängde ju oerhört snabbt och helt plötsligt sitter vi här idag.
Charlie Philipson med över 40 år i försvaret basar över att bygga upp den svenska styrkan på NATOs högkvarter i USA, i Norfolk. Det här är centret för NATOs strategitänk och en stor uppgift är att spana framåt och staka ut kursen för framtidens krig. 55 svenska militärer ska ta plats på högkvarteret de närmaste åren är det tänkt. Hittills är det runt 10 på plats. Och det svenska kontoret är ganska blygsamt, ligger granne med kanadensarnas och har en tydlig svensk touch.
Okej, och här har du kungen och drottningen på display. Dalahäst och Pippi Långstrump.
Ja, absolut. Och vi har även då bilder på ÖB och chefen för försvarsstaben.
Det ser ut som ett litet svenskt altare här ju.
Allt började väldigt bra när Sverige tog plats här som fullvärdig NATO-medlem för drygt ett år sedan.
Bland det första som skedde var att det var ett litet garden party där vi välkomnades med en öl och alla accepterade en som en fullvärdig medlem. Och det är både en utmaning men också väldigt stimulerande egentligen.
NATO was busted until I came along. I said everybody's going to pay. They said, well, if we don't pay, are you still going to protect us? I said absolutely not. They couldn't believe the answer.
Sen Charlie Philipson kom till Norfolk och skålade in Sveriges NATO-inträde har mycket hänt. Trump har skakat om alliansen, distanserat sig från NATO och flörtat med Ryssland. Till och med pratat om att annektera Kanada och Grönland. Trumps retorik skakar Europa och nu ses ett amerikanskt NATO-utträde plötsligt som möjligt. Och vad Trumps nästa drag blir, det är ingen som vet. Men vissa gissar bättre än andra.
Now, what will he do with NATO? There's a NATO summit coming up in June. We don't know. My guess is that Mr. Trump probably will not make up his mind till the last minute.
Det här är Dove Sackheim, en tungviktare inom amerikansk försvarspolitik. Han började redan under Reagan, var Rumsfelds högra hand under George W. Bush och är fortfarande en inflytelserik rådgivare i Washington. Han tror att Trump kommer att dra ut på NATO-beslutet och risken finns att USA lämnar. Långt innan Sverige blev medlem så jobbar Sackheim för att stärka banden mellan USA och Sverige. Bakom kulisserna lovade han att USA skulle skydda Sverige om det behövdes.
The relationship between our two countries was actually closer than people thought.
Tidigare försvarsministrar som Peter Hultqvist och Björn von Sydow är fortfarande goda vänner, säger han.
Pretty much every minister of defense since my good friend Björn von Sydow, who's still a good friend.
Men det jobb som Sackheim en gång gjorde, det river Trump upp idag.
No, I would not protect you. In fact, I would encourage them to do whatever the hell they want. You gotta pay. You gotta pay your bills.
Relationer som var starka trasas sönder. Han är ingen Trump-man, säger han. Det som händer nu är beklagligt. Men en sak håller han med Trump om. Europa måste ta större ansvar. USA har betalat NATO-notan allt för länge.
I mean, let's face it. If NATO had spent 3% of its defense budgets since the wall came down, we wouldn't be where we are today. We just would not. And so there's a lot of catching up to do.
Hade Europa betalat hade vi inte varit där vi är nu, säger Sackheim. Medan Europas ledare försöker hålla kvar Trump i NATO så måste Charlie Philipson och de svenska militärerna i Norfolk hantera en helt ny verklighet.
Självklart finns det en oro för vad som kommer att ske. Det vi de facto kan se, det är ju att USA skär ner. Inte bara i samhället i stort utan även i försvaret. Vad som kommer att ske kopplat till NATO, ja, än så länge vet vi inte. Och jag samtalade med min amerikanska motsvarighet där för någon vecka sedan. De vet inte heller vad masterplanen är.
Och hur är stämningen när du pratar med dina amerikanska kollegor här?
Vi kör på som ingenting har hänt mer eller mindre tills någonting har hänt. USA är medlem i NATO, de bidrar ganska substantiellt här i Norfolk. Det har ju inte förändrats och så länge det inte sker någon förändring så är det business as usual.
Så det går inga flyttlass med amerikanska skrivbord och datorer och de flyttar inte ut härifrån i alla fall?
Nej, det gör de inte. Inte än så länge i alla fall.
If the United States was in trouble and we called them, we said we got a problem. Do you think they're going to come and protect us? They're supposed to. I'm not so sure.
We're dealing with a different sort of person who doesn't, not only is not a diplomat, he doesn't want to be a diplomat.
Och hur handskas man med Trump? Det måste Europas ledare lära sig. Gör inte misstaget att döma ut honom som ondskefull, säger Sackheim.
But the mistake Europeans should not make is that he's fundamentally evil. There's a need to understand the guy.
Trump är ingen diplomat och han vill inte vara det. Sackheim pekar på det som funkar på Trump. Smöra, få honom att känna sig uppskattad, respekterad och trygg. Det handlar om att hitta en koppling och den kan vara banal.
So you have to bring different things to Mr. Trump's table.
Trump gillar Storbritanniens premiärminister Keir Starmers engelska accent och har skojat om den. Och Frankrikes president Macron steg i graderna hos fastighetsmagnaten Trump för att han lyckats renovera Notre Dame på 5 år.
I think they've done an incredible job with the Cathedral of Notre Dame. And I'm very good at construction. I know good construction. I know bad construction. So I just want to congratulate you. That was an amazing job. I don't think you've gotten enough credit for it. Someday you will. Someday you will.
Normally, you wouldn't think that a relationship between France and the United States depends on how quickly you restore Notre Dame. But if that's how it is, that's how it is.
Alla väntar på Trumps nästa drag. Bäst är nog att inte lyssna för mycket på vad han säger, utan istället se vad han faktiskt gör, säger Charlie Philipson.
Om man tittar på Trumps förra mandatperiod så var det mycket om reducera eller gå ur NATO. Men när man summerar hans förra period så var det ju faktiskt att USA utökade sin närvaro i Europa. Vi måste se vad han gör.
Men Trumps hårda retorik, utfall mot Zelensky i ovala rummet och hetska utspel i sociala medier, det skadar förtroendet, säger Charlie Philipson.
Så är det ju tveklöst. Och förtroende kan man rasera på några knapptryckningar, men det tar lång tid att bygga upp. Han har ju sannolikt ett syfte som han vill uppnå och det har väl varit bland annat åtminstone att se till att Europa satsar mer på försvar. Och det kan vi ju se att han då har öppnat de stora delar i alla fall. Det är ju historiska satsningar på flertalet av de europeiska länderna. Och vad konsekvenserna blir av ett skadat förtroende, det kan inte jag bedöma.
We need Greenland for
national security and even international security, and we're working with everybody involved to try and get it. And I think we're going to get it. One way or the other, we're going to get it.
NATO-mötet i juni blir avgörande, tror Dr. Sackheim. Då väntas Trump tala klarspråk. Får han som han vill så stannar han, annars kan han lämna. Och Sverige har en roll att spela. Ulf Kristersson har varken Starmers accent eller ett Notre Dame att skryta med. Men det finns andra sätt att vinna över Trump, säger Sackheim.
I know that he doesn't drink, so don't offer him any kind of Swedish vodka. That will not work very well.
Tricket är att smickra Trump och ge honom äran för NATOs upprustning. Även om det bara är halvsanningar, säger Sackheim. Putin är den verkliga drivkraften, men i samtal med Trump så måste han vara hjälten.
Telling Mr. Trump, you have been the man that has gotten NATO to go so much further, and we Swedes have fought many wars with Russia. We know what they're like. And thanks to you, we are building up our forces. I think he might like that.
Jag pekar på att fjäs kanske inte faller svenska politiker i smaken med tanke på allt som Trump sagt och gjort.
Well, you know, if you have to butter, you butter.
Reporter här var Katarina Andersson.
Och med det så ska vi säga tack och god kväll. Hans-Jörg Kissel var det som producerade denna sändning. Och här i studion hörde ni mig, Helena Grål, tillsammans med Per Bergfors Nyberg.
Och då är det dags för kvart i sex ekot. Stor förödelse efter jordbävningen i Myanmar. UD har fått kontakt med den gripna svenska journalisten i Turkiet. Det kommer kritik mot Konjunkturinstitutet för att lägga sig i den pågående avtalsrörelsen. Och så har Sveriges Radios lyssnare utsett vem som ska få årets Nobelpris. Det är rubrikerna, Per Edberg i studion. Först till den mycket kraftiga jordbävning som skakat stora delar av Sydostasien. Omfattningen av förödelsen är fortfarande oklar, liksom antalet döda. Men det står klart att epicentrum var i Myanmar och att även Thailands huvudstad Bangkok drabbades. Vi ska höra Uppsala-bon Signe Mattsson berätta från Bangkok.
Jag trodde jag skulle dö. Det var liksom, alltså det var så att vi alla vi sprang för vårt liv, och det enda jag tänkte var liksom att jag har den här skyskrapan ovanför mitt huvud. Du vet, jag bara tänkte att den här kommer ju kollapsa.
Signe låg vid poolen på sitt hotell när marken började skaka. Tillsammans med andra människor så sprang hon ut på gatan nedanför.
Och då ser vi liksom hur det bara forsar vatten från skyskraporna runt omkring. De står liksom, vi ser hur skyskraporna vinglar. Det rasar saker, liksom kakel eller något så betong liksom från byggnaderna runt. Allt var helt fruktansvärt.
Utrikesdepartementet uppmanar svenskar som befinner sig på plats att kontakta sina anhöriga, hålla sig uppdaterade om händelseutvecklingen i medier och följa lokala myndigheters råd och anvisningar. Tobias Holm bor i en förort till Bangkok. Han föll nerför en brant trappa när huset började skaka, men klarade sig med ont i ryggen. Nu är han orolig för bekanta inne i Bangkok.
Det sjunger ju i telefonen hela tiden om bekanta som är saknade inne i Bangkok i rasmassor.
Tobias Holm i Bangkok, reportrar Mattias Plejel och Ellen Rosenqvist. Ja, det här var alltså en ovanligt kraftig jordbävning, och så här berättade vår Sydostasien-korrespondent Axel Kronholm när jag pratade med honom tidigare idag om vad det var som egentligen hände.
Ja, det var tidig eftermiddag som en jordbävning ägde rum med epicentrum i Myanmar som mätte 7,7, och den här jordbävningen kändes även utanför Myanmar. I Thailand, i huvudstaden Bangkok, så skakades flera byggnader av skalvet, och ett bygge rasade också. Det kändes också i Kina, i Yunnan-provinsen. Så det var ett kraftigt skalv som ägde rum.
Hur allvarliga skador har det blivit i den här regionen av jordbävningen?
De allra allvarligaste skadorna har ju skett i Myanmar. Där är ännu läget lite oklart hur pass allvarligt det är, men att döma av de bilder som kommer ut så är det ju väldigt stor materiell förstörelse och också många döda från olika håll i landet. Men det är svårt att få några bekräftade uppgifter i nuläget. I Bangkok så är det inte riktigt lika illa, utan där är det framförallt ett höghusbygge som kollapsade och med byggarbetare inne i det bygget. Och där har man hittills 3 döda bekräftade.
Samtidigt så har det ju gjorts uppskattningar från bland annat amerikanska seismologer att det här är en jordbävning av den kalibern så att säga, att det sannolikt kommer handla om tusentals döda.
Ja, vi får se. Det är svårt i nuläget att veta. Jag tycker att av de uppgifter som jag ser från Myanmar hittills så kanske det inte är riktigt så illa. Så, nu vet vi inte. Siffran kan ju stiga. Vi är fortfarande ett tidigt skede i räddningsarbetet. Men utifrån de rapporter jag får in från lokala hjälporganisationer så känns det snarare som att det kanske handlar om hundratal snarare än tusental. Men det är fortfarande tidigt skede i det här.
Myanmar är ju ett land i kris just nu. Hur klarar Myanmar av att hantera en katastrof av det här slaget?
Ja, det är ju väldigt svårt förstås. Man har ju omkring 3 miljoner internflyktingar i landet på grund av striderna. Och dessutom har ju också USAs kraftiga nedskärningar i biståndet till Myanmar börjat kännas. Och det är många som är i behov av humanitär hjälp. Så att det är klart att man har ingen stor kapacitet att hantera det här. Nu har ju den styrande militärregimen vädjat om internationell hjälp. Det brukar de inte göra. Det kanske säger någonting också om hur allvarligt läget är.
Axel Kronholm. Ja, militärjuntan i Myanmar har alltså bett om internationell hjälp nu efter jordbävningen. Men chefen för FNs utvecklingsprogram, UNDP, säger till Ekot att det kommer ta lång tid att få hjälpen på plats.
That obviously restricts first of all our ability to work, sometimes our ability to go in certain regions also. It's a situation that is far from optimal in terms of an emergency response.
Jordbävningen skedde mitt på dagen lokal tid och hade sitt epicenter nära Mandalay, Myanmars näst största stad. Militärjuntan som styr landet har utlyst katastroftillstånd, men eftersom det pågår ett inbördeskrig är det oklart hur hjälp ska nå fram till de drabbade. Kommunikationen försvåras också av att elnätet slagits ut på vissa platser. UNDP-chefen Akim Steiner säger att det nu är viktigt att snabbt ta reda på var i landet läget är som mest allvarligt för att nå ut med hjälp. Men att också redan nu titta på nästa steg, exempelvis om jordbävningen lett till att dricksvatten förgiftats.
Sometimes we forget that in these earthquakes very toxic substances can be released, whether from a tank or whether from a mining sludge lake. I mean that, you know, could poison the water supply for tens of thousands of people.
UNDP, som normalt når 3 miljoner människor i Myanmar, har vad Akim Steiner kallar minsta möjliga kontakt med militärjuntan som inte erkänns internationellt och är satt under sanktioner. Men det gör också att krisberedskapen tar skada. UNDP har inte tillgång till alla regioner i landet och det finns restriktioner på exempelvis finansiella överföringar. Och kriget som pågår hade redan innan jordbävningen lett till att en tredjedel av befolkningen, 20 miljoner människor, var i behov av humanitär hjälp. En djupt beklaglig situation enligt Akim Steiner.
It is a reflection of a political reality that is deeply regrettable.
Och reporter här var Filip Kotsamboikidis. Och med det lämnar vi rapporteringen om jordbävningen i Sydostasien för den här sändningen. Den svenska journalisten Joakim Medin har gripits i Turkiet. Han greps igår när han kom till Istanbul för att bevaka händelseutvecklingen i Turkiet åt Dagens ETC. Svante Liljegren, som är chef för UDs konsulära enhet, säger att generalkonsulatet nu har varit i kontakt med Medin.
Ja, vi känner naturligtvis till det här. Av omsorg om Joakim Medin så kan jag inte gå in på några närmare detaljer. Men det jag kan säga är att vårt generalkonsulat i Istanbul står i kontakt med de turkiska myndigheterna om det här. Och vårt konsulat har också varit i kontakt med Medin själv och ger dem konsulärt stöd. Vi ser alltid allvarligt på när journalister frihetsberövas. Någonting som ju också utrikesministern varit väldigt tydlig med under dagarna.
Men ni har i alla fall fått personlig kontakt med honom?
Vårt generalkonsulat i Istanbul har haft personlig kontakt med Joakim Medin, det stämmer.
För det var tidigare uppgifter om att man inte hade hört av honom på 24 timmar, men nu vet ni var han finns någonstans?
Vi vet var han finns och vi vet vad vi behöver göra och vi vet också hur han mår.
Och hur mår han?
Det är svårt att gå in på detaljer i det här, det råder sekretess, men jag vill ändå säga, eftersom du nu frågar, att han mår efter omständigheterna väl, men jag vill inte gå in på några ytterligare detaljer.
Finns det någon formell anklagelse mot honom?
För tidigt att säga, utan vi arbetar konsulärt för att han ska få det stöd som han har rätt till, i första hand ett juridiskt ombud.
Svante Liljegren vid UD, intervjuad av Per Bergfors Nyberg i Studio 1. Grönland har idag formellt fått en ny regering där fyra av de fem partierna i parlamentet ingår. Regeringen anses vara mycket negativ till den senaste tidens utspel från Donald Trump om att USA borde ta kontroll över Grönland. Samtidigt inledde idag USAs vicepresident J.D. Vance sitt omtalade besök på en amerikansk militärbas på Grönland. Handelstullar från USA riktade mot Europa kan slå hårdare mot vissa delar av Sverige än andra. Uppsala, Blekinge och Västra Götaland är exempel som har större exponering mot USA än vad andra delar av landet har. Alexandra Stråberg är chefsekonom vid Länsförsäkringar.
Egentligen så innebär det inte att just de behöver råka mer illa ut, utan det beror ju på hur de här tullarna både utformas och utspelas. En snabb lösning, den kommer inte påverka nämnvärt, men en segdragen historia kan ju få större konsekvenser.
Uppsala län har den största andelen export till USA, visar siffror från SCB som Länsförsäkringar tagit fram. Nästan en tredjedel av länets totala export går över Atlanten, där en stor del av varorna kommer från läkemedelsindustrin, en av Sveriges viktigaste exportvaror. Handelsbarriärer kan skapa problem i branschen då produktions- och distributionskedjorna är globala och konkurrensen är hög. Men hittills har branschen inte fått utstå några tullbesked till skillnad från andra. Västra Götalands fordonsindustri, som också är global och beroende av möjligheten till smidig handel, får från och med den 2 april handelstullar riktade mot sig från USA. Av länets totala export gick omkring 15% till USA 2024, vilket motsvarar över en tredjedel av Sveriges totala export till landet. Men hur länets USA-beroende kommer att påverka är svårt att sia om, enligt Alexandra Stråberg. Men en sak vet man.
Det kommer att vara ett lite stökigt läge innan då vi vet vilka spelregler som kommer att gälla framöver.
Så det gäller att hålla huvudet kallt, enligt chefsekonomen.
Det är det man måste komma ihåg, att det som sker just nu, det är ju en förhandling.
Reporter Hampus Zetterqvist. Nu gäller det avtalsrörelsen. Det kommer kritik idag, nämligen från Svenskt Näringsliv mot Konjunkturinstitutet, som anses ha uttalat sig olämpligt och lagt sig i de pågående löneförhandlingarna, i en intervju i Dagens Arena. Mattias Dahl är vice vd på Svenskt Näringsliv.
Det är ytterst överraskande att en statlig myndighetschef som dessutom arbetar med ekonomi på ett sånt här tydligt och klart sätt uttalar sig i strid med den svenska modellen och lägger sig i lönebildningen.
Det är slutspurt i avtalsrörelsen inom industrin. Den sista mars, alltså nu på måndag, ska fack och arbetsgivare vara klara. Och en ny lönenorm, ett nytt så kallat märke, ska finnas på plats. För någon vecka sedan kom medlarna med ett bud som innebar löneökningar på 7,7% under en treårsperiod. Facken sa nej till budet. Och i en intervju igår i Dagens Arena så kommenterar Konjunkturinstitutets generaldirektör Albin Kainelainen budet utifrån KI:s konjunkturrapport som kom i veckan. Han säger, citat, "Det var överraskande lågt. Nu blev det ett förkastat anbud, men om de avtalade löneökningarna ska vara så låga som i den häraden så blir hushållens köpkraft på sikt lägre än vad vi tror i rapporten." Slutcitat. Ekot har varit i kontakt med Konjunkturinstitutets generaldirektör som valt att inte kommentera kritiken från Svenskt Näringsliv. Mattias Dahl igen.
Nu har han ju aktivt gått in och kommenterat en förhandlingsprocess i dess mest avslutande och kritiska läge och lämnat subjektiva egna värderingar av hur han tycker att olika parter ska förhålla sig till olika bud. Och jag har under mina 20 år när jag har hållit på med det här aldrig varit med om det, så det är ytterst allvarligt.
Reporter Erika Mårtensson. Neråt på börserna just nu. Stockholm stängde ner 0,9, London ner 0,1 och Frankfurt ner 1%. Dow Jones just nu ner 1,6, Nasdaq ner 2,5. Dollarn 10 kronor jämnt, euron 10 kronor och 82 öre. Efter Northvolts konkurs vill Centerpartiet nu att arbetskraftsinvandrare som blivit av med jobbet ska få dubbelt så lång tid på sig, 6 månader istället för dagens 3, att söka nytt jobb. Centerpartiets migrations- och arbetsmarknadspolitiska talesperson Jonny Cato.
Ja, men det befinner sig väldigt många människor i Sverige som besitter unik kompetens som Sverige nu riskerar att förlora om inte regeringen agerar.
Centerpartiet vill att regeringen ger Migrationsverket i uppdrag att förlänga den tid som personer med arbetstillstånd har rätt att söka nya jobb i Sverige om de sägs upp. Från dagens 3 till 6 månader. Men förslaget skulle innebära en lagändring och för att den ska hinna träda i kraft vill Jonny Cato genomföra en lagstiftning på några veckor som han gjorde under pandemin.
Vi såg under coronapandemin att vi kunde vara snabba och effektiva när vi väl bestämde oss. Så det är klart att det går om viljan finns. Men än så länge verkar inte Migrationsverket ha fått något uppdrag av regeringen.
Men Sverigedemokraternas migrationspolitiska talesperson Ludvig Aspling tycker inte att det är en tillräckligt extraordinär situation.
Den här situationen har ju uppstått förut. Den kommer uppstå igen. Är det rimligt att etablera ett arbetssätt där lagstiftaren går in och petar för varje enskilt tillfälle när en sån här situation uppstår? Jag tycker inte att det är det, utan nu har vi regler. Om personerna har goda kvalifikationer så kan de kanske hitta ett jobb, men har de inte det så får de återvända hem.
Och regeringen är samstämmig med Sverigedemokraterna. I ett sms till Ekot skriver migrationsminister Johan Forssell att regeringen är angelägen om att kunna behålla personer med eftersökt kompetens i Sverige, men vill inte ändra den här regeln. Miljöpartiet ställer sig bakom Centerpartiets förslag och Vänsterpartiet vill låta arbetstillstånden löpa under tiden som konkursboet letar efter andra köpare. Socialdemokraterna har avböjt att kommentera.
Rapporterade Clara Lovisa Lundström. Sveriges Radios novellpris går i år till Sanna Samuelsson för hennes novell Köldhålet. Och jag har med mig Andrea Valderrama från Kulturnytt nu. Andrea, ska vi börja med vem är egentligen Sanna Samuelsson?
Ja, men Sanna Samuelsson är kulturskribent, författare. Hon debuterade 2023 med romanen Mjölkat och då fick hon bland annat Borås tidnings debutantpris för den. Och den här novellen då, Köldhålet, den har ju blivit vinnare genom att lyssnarna har röstat fram den genom att lyssna på den. Och det här med att skriva en text som ska läsas högt, det var något som kändes naturligt, säger Sanna Samuelsson.
Jag brukar alltid läsa högt och jag brukar alltid liksom tänka mig också en situation där jag läser ur boken på ett bibliotek eller ja, inför människor eller bara inför mina vänner. Men jag gillar liksom när texten har en ljudlighet som fungerar.
Och den här vinnande novellen då, Köldhålet, vad är det för sorts novell?
Juryn som nominerade novellen den beskriver den så här: en flicka letar djur och snubblar över koskit i Sanna Samuelssons novell om skam, klass och barndom. I Malin Vispes finkänsliga uppläsning blir tonårsvåndan verklig. Och vi kan väl höra en bit när Malin Vispe läser då, när huvudpersonen, en tjej, cyklar mot en kohage för att titta till ungtjurarna.
Hon följde stigen in i hagen, mellan klungorna av enbuskar. Här växte höga ekar, här fanns hackspetten, den snabba skuggan på stammen och så tuck, tuck, tuck. Ungtjurarna måste vara längre fram. Typiskt att de ska gå så långt in. Gör de det med flit? Undrade hon.
Och Andrea, det är alltså lyssnarna som utser novellprisvinnaren?
Ja, sen slutet av februari så har lyssnarna kunnat rösta på 5 olika nominerade noveller. Och flest röster fick alltså den här novellen. Och det gav Sanna Samuelsson priset på 30 000 kronor. Och att det är just lyssnarna som röstar gjorde henne extra glad.
Lyssnarna är ju, de tycker ju vad de tycker. De smörar inte. De lyssnar och de röstar om de tycker det är riktigt bra. Så det är ju jättekul, för att det är inte alltid man orkar gå in och klicka och rösta. Så att jag tänker att det betyder verkligen någonting att de har röstat på min novell.
Nobelpristagaren Sanna Samuelsson, och tack så mycket Andrea Valderrama på Kulturnytt. Frida Edman blir ny vd för Göteborgs stadsteater. Hon tillträder jobbet efter sommaren efter 8 år som chef för Bokmässan. Dags för Radiosporten och Samuel Selén nu.
Och med SHL-slutspelet som hittills bjudit på många spännande matcher men också många rubriker där spelare och tränare sågat domarinsatsen. Något som i sin tur genererat i hat och hot mot domarna. Vi hör Luleås tränare Thomas Berglund.
Det är så, ibland får man ju frågan om hur domarna har skött sig, då svarar man på frågan helt enkelt. Sen är det väl upp till oss tränare att hålla sig skinn, att kunna balansera det. Man måste kunna säga kanske att man är missnöjd med domare, men sen hur man säger det är väl en någonting man kan diskutera.
Thomas Berglunds Luleå möter ikväll Växjö och vid seger går de vidare till semifinal. Kvällens andra match, det är Brynäs mot Malmö där ställningen är 2-2 i matcher. Imorgon startar Allsvenskan i fotboll och idag kommer ett glädjebesked för IFK Värnamo. Efter stora problem har nu hemmaplanen Finnvedsvallen fått godkänt för spel, det meddelar fotbollsförbundet.
Tack för det Samuel. Vi rundar väl av kvart i sex ekot med en väderprognos som vanligt. Imorgon blir det till en början halvklart till mulet, men under dagen sen minskar molnigheten och det blir en del sol i alla fall på de allra flesta håll. I fjällen dock tidvis snöbyar. 9-14 grader varmt i söder, 5 minus i norr. Producent ikväll, Louise Haag. Jag heter Per Edberg. Nu är det dags för landskampen.
Hej underbara människor och välkomna till Landskampen i P1. En frågesport där vi i redaktionen bollar veckans frågor mellan oss i en hemlig chatt som bara jag, Rille och Elin har tillgång till, samt kanske någon random chefredaktör som vi råkat bjuda in. Men jag tror inte det den här veckan, för han verkar upptagen med annat. Välkomna kära tävlande.
Tack.
Tack.
Tackar, tackar.
Åh, vad roligt att höra er alla. I lag Erik och Anders så har vi stjärnpensionären Anders G. Karlsson och skribentstjärnan Erik Hörstadius. Välkomna.
Vad är det finast någon har sagt till mig?
Ja, det gör mig ledsen faktiskt. Men också glad att det var jag.
Snart pensionerad jag också. Ja.
Nej.
Är det sant?
När är du född?
1964.
Ja, jo, det stämmer då. Mm. Men inte riktigt än, Erik.
Inte riktigt än.
Men när programmet är slut?
Ja, då.
Kommer det kännas?
Nej, det var cancellerad. Inte bara pensionerad, utan cancellerad.
Är du född 64?
Ni kan fortsätta prata om det. Så presenterar jag lag Sara och Ginna. Och där vi har USA-podden stjärnorna Sara Stenholm och Ginna Lindberg. Välkomna ni.
Tack
också.
Så mycket. Tackar. Kul att vara här.
Ja, vad roligt att ni är här. Mm. Jag tänkte att vi ska börja med att säga hej allihopa. Och välkomna Erik lite extra som är, vad heter det, debutant här idag.
Välkommen debutant.
Välkommen
och
Erik.
Snart
kul att du är här.
Precis.
Ja, tack. Ja, det känns varmt.
Ja, det var meningen. Lite hotfullt också kände jag att det ser ut på dig. Men det var menat.
Nej, så uppfattar jag det inte, men när du
säger det.
Nu blev jag lite rädd faktiskt.
Men du kanske Sara, vad säger man till någon som liksom kommer in så här bland, ni är ju verkligen veteraner Ginna, Sara och Anders. Mm. Har du något råd att ge Erik?
Välkommen. Ja. Alla är barn i början.
Ja, inte minst jag tror jag.
Det var roligt att höra, du som nästan är pensionär ju.
Ja, men sen är det ju såna här sant och falskt frågor, vet jag ju. Och då har man ju faktiskt 50% chans på varje fråga om man i utgångsläget inte vet någonting.
Om det är din inställning så har ni det väl ganska bra Ginna och Sara.
Ja, jag kan säga som jag brukar, vi är ändå bara mänsklig rekvisita i Annika Lands show.
Exakt så
är det. Så bitter, så bitter.
True, very true.
Nej, men nu tycker jag vi ska prata om er. Ni ligger ju tvåa på poddindextoppen.
Gör vi?
Vadå,
har
vi index? Tvåa?
Ja, jag vet. Jag kände det, men jag ville försöka få det att låta jättekult. Det är några som ligger före, det är också ett
Sveriges Radio-program. Ja, men silverplats,
det är fint, det är väldigt bra.
Vem ligger före?
Vem ligger före?
Är det Peter Dokumentär ligger alltid.
Ja, men de kan man aldrig slå. Nej. De är oslagbara. Mm.
Men ni ligger ju före alla de Alex och Sigge och ursäkta. Ungdomar, ni är före ungdomar.
Ja, det är trevligt.
Ja, det tycker jag.
Ja. Vi är också unga.
Ja, det är ni. Men inte lika unga som ungdomar.
Det var roligt, Sara, att du var lite förolämpad. Vem ligger före, sa du sådär?
Men du sa ju också
ja,
det.
Ja, men jag var mer nyfiken. Du var mer arg. Ja, ja, absolut.
Och till helgen... Vi siktar på toppen.
Ja, det gör ni. För i helgen är ni också på poddfest, ju, på Fotografiska.
Ja, vi har oändligt många poddar den här veckan för att komma upp på första platsen. Och det händer ju också rätt mycket i USA. Ni har ju, pratat om.
Är ni kanske de enda som är riktigt, riktigt nöjda med utvecklingen?
Vi är riktigt, riktigt mitt i den i alla fall.
Ja, det är ni. Mm. Beredda, när som helst på dygnet är ni beredda att göra en USA-podd.
Självklart.
Ja, jag är glad. Vi alla lyssnare är glada för det. Och Anders och Erik, om ni hade en podd, vad skulle den handla om?
USA? Nej, jag har ingen aning. Vad skulle det handla om, Erik?
På riktigt skulle det nog handla om åldrande lärdomar av det och kulturkriget.
Oj. Bra! Bra!
Ja, men både, ja, jag skulle både lyssna...
Jag tycker det känns ganska amerikanskt, båda de grejerna.
Åldrande men våra USA-kunskaper kan ju inte mätas med era.
Nej, men alltså åldrande och USA.
Ja, det
finns
det,
mycket content där att prata om.
Bra. Och vi kan gästa er.
Ja, vi kan gästa varandra hela tiden. Ja, det blir toppen.
Den podden vill jag höra. Ska vi lyssna på era knappar, de som ni ska använda nu när vi ska tävla i landskampen?
Erik,
ska Erik få börja?
Hon heter Anna, Anna heter hon.
Vad glad jag blev. Ja. Hur känner ni inför knappen?
Det här var roligt.
Ja, vad bra.
Ja, det var en positiv knapp.
Ja, ni har...
Att jag inte log var för att det är ju radio så ingen ser leendet.
Nej, du vill inte slösa på muskler och energi. Nej, jag förstår. Den här har ni, det här var Boten Anna, men jag har läst det som Botten Anna för att ni har den för att ett av fem